Hon har bevakat krig på Balkan, i Afghanistan, Irak, Pakistan, Jemen, Sudan, Somalia, Chad. Redan 2001 fick hon guldspaden för sin bok Blackout, och hennes fantasy-serie Sagan om Valhalla har sålt i över 1 miljon exemplar. Nu blir hon expert på säkerhetspolitik hos Liberalerna. Varmt välkommen hit, Johanne Hildebrandt.
Tack så mycket.
Ja, Johanne, igår kom alltså beskedet att du har fått ett nytt jobb hos Liberalerna.
Ja.
Hur kommer det sig?
För det första så är det väl alla som har läst mina kolumner så kan inte komma som någon större överraskning av att jag ligger ganska bra till när det gäller ideologin. Men jag känner ju Nyamko och Juno Blom. Och innan Nyamko blev vald till partiledare så satt vi och pratade, och då sa jag att ja, men om du blir partiledare då kommer jag. Sen skrev jag en bok, och dagen efter jag mejlade iväg kontraktet så ringde de.
Och då kom erbjudandet ifrån, var det Nyamko som ringde eller?
Ja, jag fick det i omgångar kan man väl säga. Mm. Men jag sa ju att jag var tvungen att hålla deadline.
Mm. Du, vad är det för bok du har skrivit då?
Det är en roman som är byggd på en sann historia. Jag skriver det tillsammans med en annan person. Och den handlar om ryskt spionage i Sverige på 2000-talet.
Oerhört spännande.
Ja,
när får vi läsa denna?
I höst.
I höst. Kul! Du är inte medlem i Liberalerna idag. Varför då?
Nej, jag har precis skickat iväg mitt manus och börjat jobba.
Du har inte hunnit ansöka om medlemskap.
Precis.
Men du, vilket parti röstade du på i senaste valet?
Inte faktiskt Liberalerna.
Nej,
men annars brukar jag göra det.
Annars brukar du göra det, men du vill inte berätta vilket parti du röstade på i senaste valet.
Nej.
Du, en av de första frågorna du ska jobba med nu då för Liberalerna handlar om terrorhotet mot Sverige. Hur sannolikt skulle du säga att det är att vi kommer att drabbas av nya terrordåd i Sverige?
Vem vet? Jag vill ju helst ge ett korrekt procent när du ställer en sån fråga.
Nej, det går ju inte.
Men det är ju definitivt möjligt.
Hotet är överhängande, skulle du säga det?
Ja, vi får väl se hur det hela utvecklar sig här. Och det är väl en sak som jag ska börja titta på. Och det är ju väldigt konstigt hur Sverige har betett sig när det gäller IS-resenärer till exempel.
Mm.
Som vi exporterade väl minst 300 IS-terrorister till Irak och Syrien. Och vi skickade väl 30-tal militärer.
Vi har ju hört i flera år att Sverige har varit naiva i de här frågorna. Vad borde vi ha gjort tidigare och när?
Alltså, det här förbudet mot att ansluta sig mot terrororganisationer. Jag borde ju ha skett det för 20 år sedan kanske.
Mm.
För det är ju väldigt märkligt att personer i Sverige kan åka fram och tillbaka. Och det har man ju gjort. Kriget i Bosnien, till Kosovo, diverse terroriststämplade organisationer. Det är jättekonstigt. Men sen handlar det ju också om säkerhetsrisker, det här jobbet. Alltså hur gör man Sverige säkrare?
Hur gör man det då?
Ja, det är det jag ska ta reda på.
Det är det du ska ta reda på.
Så kommer Allan Widman med ett superförslag som jag har skrivit, hoppas jag.
Ja, du sa igår att du har suttit på läktaren och gnällt i 25 år och att det nu var dags att kavla upp ärmarna och komma in i matchen. Borde du då inte ha valt ett parti som sitter säkert i riksdagen?
Ja, men det här är ju, det hade ju varit patetiskt att hoppa på ett framgångståg. Det är ju nu det finns en utmaning med Liberalerna. Och jag är helt säker på att det kommer vända, och så kommer folk tycka att precis som det alltid sker.
Att det är Johannes förtjänst?
Nej, det tror jag definitivt inte. Utan det kommer ju vara Nyamkos förtjänst i så fall. Men då kommer man säga, åh, de är så bra, och det har jag tyckt hela tiden. Mm. Det är ju sådär, så fort man gör någonting så är det en grupp personer som säger att nej, det går inte. Vad som jag skulle bli krigsreporter i början på 90-talet, nej, det går ju inte, du är ju kvinna.
Det gick alldeles utmärkt.
Det gick alldeles utmärkt. Jag skulle börja skriva romaner, det går ju ingen, du kommer inte sälja några böcker. Och det gick ju också bra.
Mm.
Och jag menar, möjligheten att få göra sina egna val och inte behöva låta sig styras av omgivningens förväntningar eller normer, det är ju liberalt som fan.
Mm. Men du, vad är din förklaring då till att det ser ut som det gör i opinionen idag för liberalerna? Varför går det inte bättre?
Jag tror att det är på gång. Det kommer... Man har inte riktigt nått ut. Kanske lite för fluffiga och otydliga. Mm. Men jag tror att det kommer snart att ändra på sig. Det, jag menar, allting... Har inte alla partiledare haft en sån nerperiod? Jag menar, KD skulle ju läggas ner och ja... likadant sent. Annie Lööf i Centern hade det inte så kul i början.
Nej. Vilka var Jan Björklunds största misstag som partiledare, skulle du säga?
Ja, jag tycker han kanske borde ha avgått tidigare.
Han borde ha gått tidigare och lämnat över handsken till Nyamko.
Ja, eller någon.
Eller någon. Du, Liberalerna vill sedan länge att vi omedelbart ska gå med i försvarsalliansen NATO. Varför vore det en bra idé?
Därför vi har inte något... Alltså det finns två alternativ. Antingen så bygger vi upp ett eget försvar för väldigt mycket pengar, eftersom det nu har skurits ner sedan 90-talet ner till en tummetotts storlek. Och för att bygga upp ett nytt försvar som kan försvara hela Sverige, det kostar väldigt, väldigt mycket pengar som tas på bekostnad och så vidare av andra.
Det blir rent av billigare med ett medlemskap i NATO.
Ja, men självklart. Och naturligtvis ska man samarbeta med andra.
Mm, mm.
Sen får vi se hur det blir med Brexit och så här. Jag kan ju förstå i och för sig att USA är kanske lite trött. Och Kanada och lite trött på att betala så mycket till NATO.
Vilka farhågor ser du med Brexit?
Det är ju att Sverige har mist en allierad. Herregud, vi har ju alltid hängt med britterna sedan Napoleonkrig.
Mm. Kan få stora konsekvenser framöver.
Ja, oja.
Mm. Är Donald Trump en bättre president än Vladimir Putin?
Liksom, vad är värst, pest eller coronavirus? Jag menar, SARS eller coronavirus, pest eller kolera. Jag tycker det...
Är det så du ser på dem?
Ja, men de är ju båda väldigt... ja, jag tycker inte de är speciellt bra, någon av dem. De är ju väldigt manipulativa.
Mm. Och ändå så förespråkar ditt parti då ett närmare samarbete med USA och Donald Trump än med Ryssland och Vladimir Putin.
Ja, men självklart. Och dessutom, NATO består ju till största delen av EU-medlemmar. Och har funnits sedan... ja, andra världskrigets slut och som en fredsidé och samarbetsidé för att bevara skyddet mot Europa.
Mm.
Ryssarna har ju inte riktigt varit inne på den linjen.
Nej, de har inte det. Du, om vi backar tillbaka lite i tiden nu då, Johanne. Du var på semester i Kroatien när kriget på Balkan bröt ut. Och där och då bestämde du dig för att bli krigsreporter.
Jajamän.
Varför då?
Därför att det fanns två val. Antingen så, jag såg på media, jag tyckte inte man rapporterade om de saker som jag var intresserad av och såg där. Och då fanns det två val. Antingen så åker man hem och sätter sig gnäll i soffan. Populärt val. Eller så gör man någonting åt det själv.
Mm. Och det var ingen tvekan från din sida vad du valde?
Ja, det var ju viss tvekan. Det var ju inte så här helt självklart. Men det var ju någonting jag måste göra helt enkelt.
2001 då kom boken Blackout, och i den berättar du bland annat om när du träffades av granatsplitter och blev arresterad för spioneri. Var det viktigt för dig att skriva den boken?
Ja, i efterhand så var det ju ett sätt att bearbeta det hela.
Mm.
Helt enkelt. Det kanske jag inte helt och hållet förstod just då. Men jag var ju väldigt glad när den togs väl emot. Jag kommer ihåg att jag satt utanför Konsum i Mälarhöjden och grät av lättnad när jag läste recensionen. För jag var så frustrerad över att folk inte förstod det här. Det var ju krig i Europa och det här var ju människor som bodde bara några par hundra mil från Sverige. Men så läste jag den här recensionen och bara, det finns en person i alla fall som fattar.
Ja, vad skönt. Ja. Vilken häftig känsla ändå.
Ja, det var det.
Året efter, 2002, då kom första boken i serien Sagan om Valhalla. En serie som har sålt i över 1 miljon exemplar och som har getts ut i en massa länder. Varför blev den serien en sån succé, tror du?
Därför att den byggde på fornnordiska myter och handlade mycket om naturen, tror jag. Och sen var det ju väldigt, det handlade ju om ett matriarkat. Man lekte med begreppet, eller jag lekte med begreppet manligt, kvinnligt. Och det var ju en powerbook för kvinnor, kan man säga.
Varför kom den idén till dig? Och kan du berätta hur dina känslor gick? För då hade du ju varit i krigssituationer, du levde i dagens krigssituationer och plötsligt så backade du då flera hundra år tillbaka i tiden.
Ja, men jag gjorde faktiskt aldrig det. För att, allting började när jag var 12 och läste Iliaden, och du kan ju fatta hur många kompisar jag hade på den tiden. Men jag blev helt begeistrad av den här boken och väldigt intresserad av bronsåldern och krig. Alltså varför, hur skapas samhällen och varför bryter krig ut? Jag har sökt svar på det här ända sedan dess. Så att efter när jag åkte ner till Balkan, då känner jag ju igen de här karaktärerna från Iliad. Ansvarsfulla Hektor och den här slyngen Akilles och så vidare. Så att för mig var det ju jättenaturligt att skriva om någonting. Alltså värna om våra fornnordiska myter, vår historia helt enkelt. Bara det faktum att Sverige var så tjuriga och liksom höll emot kristendomen så är ju värt att fundera över. Och berätta om en helt annan, skriva om historien helt enkelt.
Några år senare, 2007, nominerades du till Stora journalistpriset för din rapportering från Irak. Hur stort var det för dig?
Det var jättestort. Det var det är klart. Nu vann jag ju inte.
Du vann inte med nomineringen.
Ja, men det är ju ett erkännande. Ja, det var superstort. Jag var lycklig då.
Sen kom romanen Älskade krig, och 2010 gav du ut boken Krigare, där du skildrade livet för de svenska soldaterna i Afghanistan. Du hade bott tillsammans med dem i Afghanistan i ett halvår. Hur var det?
Jag följde dem från inryckning till utryckning. Jag följer dem fortfarande.
Du följer dem fortfarande?
Som en stalker. Nej då. Men det var jättebra. Skälet till att jag åkte ner och skrev den boken, det var ju att jag var frustrerad. Det mesta jag gör beror på att jag var frustrerad. Att folk inte förstår. Det är saker som jag förstår. Tycker mig förstå. Men det var också att rapporteringen var väldigt ytlig. Och ingen visste egentligen vad de hade gjort, trots att Sverige hade varit där sedan 2002.
Vad fick du för reaktioner på boken då?
Det blev, alltså i början, jag hade ju ganska många mot mig som från vänsterhåll, som att hon berättar om svenska soldater, så hon måste ju vara en krigshetsare. Det var så jättekonstigt. Jag menar, alla andra länder har rapporterar från sådana insatser. Men sen när den kom blev den jättebra. Förra ärkebiskop K.G. Hammar, han tyckte den var en fantastisk bok, och då blev det liksom tyst från det hållet.
Vad sa soldaterna då som du skildrade i den här boken?
Att det var precis som de själva hade upplevt. Och det är ju, nu är jag jättestolt över att den citeras i doktorsavhandlingar. Och så blev jag ju invald i Kungliga krigsvetenskapsakademin också.
Just det, en otroligt fin och ovanlig, får man väl säga.
Den första kvinnan i avdelning 1 sedan 1796.
Sedan 1796.
När de startade, plötsligt hände det.
Så det var... Då kände du dig ganska hedrad.
Ja, inte så ganska bara. Jag var oerhört hedrad, verkligen.
Ja, häftigt. Du, tillbaka till uppdraget för Liberalerna då. Innebär det här att det inte blir något mer tyckande från din sida i skriven form? Eller kommer vi att få läsa fler kolumner? Kommer vi att få fler böcker?
Böcker, ja.
Böcker, ja.
Men inte kolumner. Jag kan ju inte vara en oberoende kolumnist om jag jobbar som...
Men du finns i sociala medier fortsatt.
Jag tycker det blir svårt att hålla sig ifrån.
Ja, jag menar det. Stort tack för att du kom till vår studio idag, Johanne Hildebrandt.
Tack för att jag fick komma.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.